Skräckfiktion handlar ofta om de absolut största frågorna. Naturligtvis drivs genren av rädslan för döden. Den är väl på något vis central. Och skräckfilmer är ofta bombastiska, underhållande och svulstiga. Men bakom de stora gesterna döljer sig, åtminstone ibland, ett djup. Vad händer efter döden? Hur ser människans allra mörkaste vrår ut? Och var kommer vi ifrån, från början? Livets ursprung. Vad är ett liv? Vad är ett medvetande? Och är vi en del av något större? Vad finns bortom natthimlens mörker? Är det i själva verket därifrån vi kommer? Det som är kittlande med de här frågorna är att vi närmar oss svaren. Förr trodde alla forskare att livet uppstod här på jorden och att resten av universum var kargt, dött och kallt. Men nu råder inte längre samma konsensus, inte alls. Allt fler forskare tror att vi härstammar från rymden. Det har också skett en allmän förändring kring uppfattningen om utomjordiskt liv under de senaste decennierna. Det är svårt att säga exakt vad det beror på eller exakt när förändringen skedde, för det är så många faktorer som spelar in. Men idag är det få som tvivlar på att det finns liv i rymden. Till och med de snustorra skeptikerna i föreningen Vetenskap och folkbildning skriver lite omständligt på sin sajt, citat: "Det finns en hög matematisk sannolikhet att bland de triljoner stjärnor i miljarder av galaxer finns miljontals planeter i åldern och närheten till en stjärna likartad med våran sol. Chanserna ser väldigt bra ut att liv har utvecklats på några av dessa planeter." Slutcitat. Men vad händer när vi faktiskt når dit, att vi hittar intelligent liv i rymden? Vilka blir vi av den vetskapen? Och inte minst, vad händer om de hittar oss först? Jag heter Albin Boman och det här är Podplays fruktansvärda monster.
Den 18 juli 2020 gick 6 astronauter ombord på NASAs nya rymdfärja Goliath i uppdrag att förbereda för den första mänskliga kolonin på månen. Arbetet beräknades ta 1 år, men rymdfärjan hade med sig mat för ytterligare 6 månader om något oväntat mot förmodan skulle inträffa. Radiokommunikation var endast möjlig på den sidan av månen som vette mot jorden, och astronauterna var ombedda att hålla sig på den sidan för att kunna upprätthålla kontakten. Astronauterna landade på den östra kanten av Serenitatis, klarhetens hav, en lavaslätt på månen. Detta område var täckt av bergarten basalt och hade få kratrar, vilket gjorde det idealiskt för kolonisering. Uppdraget för astronauterna var enkelt: att kartlägga området för koloniseringen och skissa på uppförandet av byggnader. Den enda uttalade faran på månen var att meteorer träffade den, eftersom månen saknar atmosfär. En digital journal över händelser skulle dagligen skickas tillbaka till NASA tillsammans med eventuella intressanta bilder och filmklipp. De första månaderna av journalanteckningar var utan några större avvikelser. Astronauterna följde schemat och de planerade framstegen. Skisserna över byggnaderna var relativt lika vilken vanlig stad som helst. Även framtidsstaden skulle innehålla livsmedelsbutik, skola och sjukhus. Men astronauternas uppgift var inte att bygga något nu, utan bara att planera för framtiden. Den 17 september, 2 månader efter avresan, levererades dock ingen dagsrapport. Det spekulerades om att uppgiften antingen hade fallit mellan stolarna eller helt enkelt glömts bort. Men inte heller dagen efter kom någon rapport. NASA lyckades inte heller få någon radiokontakt med astronauterna, utan hörde bara ett svagt, statiskt brus. Trots att signalen till synes verkade fungera som den skulle. Senare återfanns flera saknade videoklipp från de dagarna. Följande är en beskrivning av varje video. Astronauterna hade blivit tillsagda att märka videoklippen med datum och använde sig av nummer om det var fler än en video under en och samma dag. Den första återfunna videon märktes enligt den bestämda principen 16 september 2020. Den är runt 10 minuter lång och visar när astronauterna undersöker små kratrar nära lavaslättens kant. I slutet av videon pratar astronauterna om att de hör ett skrapande ljud från kratern, även om detta ljud inte går att urskilja i själva videon. Däremot nämndes aldrig det skrapande ljudet i journalen som skickades till NASA för den 16 september. Den andra videon var också märkt enligt principen 17 september 2020. Den här videon är också fokuserad kring kratrarna, mer specifikt kring Bessel-kratern. Den är exceptionellt stor, runt 16 km i diameter och cirka 1,7 km djup. Och planen var att bygga en bro rakt över kratern. Den här videon är också ungefär 10 minuter lång. I videon syns astronauterna göra noteringar om kratern, då de hör det skrapande ljudet. Den här gången hörs det även på videon och verkar komma nerifrån kratern. Ljudet blir så pass högt att det börjar irritera astronauterna. En av dem tittar ner över kanten för att lokalisera källan till ljudet. Plötsligt är det som att astronauten sugs ner i kratern. Hans skrik hörs hastigt i videon innan klippet abrupt slutar. Den tredje och sista videon är märkt kod 7700 hjälp. Datumet är okänt, men troligtvis är videon från dagen efter. Det börjar med att en astronaut är i ett syrgastält och pratar in i kameran. Han berättar lugnt och sansat att han inte har kunnat få någon radiokontakt. Han förklarar också att två astronauter blivit brutalt dödade. Vid det här laget börjar tårarna rinna ner för hans kinder. Men han fortsätter att prata med en lugn ton. Skrapljudet från de tidigare videoklippen hörs nu tydligt. Mitt i en mening vinglar kameran till och tippar åt sidan. Och på videon syns nu bara tältets vägg. Men man kan höra astronautens vädjande röst följt av en kraftig duns. Mannen fortsätter att gråta och vädja om hjälp och säger att han har svårt att andas. Eftersom kameran är vänd från astronauten syns det inte vad det är som attackerar honom. Men däremot syns det blod som stänker upp på tältväggen som kameran är riktad mot. Mannen fortsätter att skrika efter hjälp. Blod stänker en andra gång på tältväggen till ljudet av ben som knäcks och kött som slits loss. Hans rop på hjälp byts plötsligt ut mot ett vansinnigt skrik. Blod fortsätter att stänka på väggen tillsammans med någon typ av brun sörja. Djuret av ben som knäcks blir nu istället till ett slafsande. Och innan det blir tyst hörs astronautens sista rosslande. Som av en slump var det en röd måne, eller en så kallad blodmåne, natten den 18 september. Ingen av astronauternas kroppar från rymdfärjan Goliat hittades. Och koloniseringen av månen har skjutits upp tills vidare. Det team som skickades upp för att undersöka problemen med radiokommunikationen har vägrat att ge några detaljer om deras resultat. Och av de fyra personerna i teamet har två begått självmord sedan de återvänt till jorden. Tillsammans med de tre videoklippen återfanns även en bild. Men det är fortfarande okänt vad bilden föreställer.
Ja, alltså jag tror att det kommer ändra oss över natt.
Det här är Natushka Lee. Hon är forskare i mikrobiologisk geoekologi och astrobiologi. Tidigare har hon varit verksam vid Umeå universitet. Men från och med i år verkar hon vid Uppsala universitet.
Nu har vi liksom utgått, vi är de enda. Vi är störst och bäst, nästan. Men om man nu hittar en överintelligent civilisation som är kanske mycket mer moralisk, bättre eller mer fientlig än vi, vad vet jag. Och då måste vi anpassa, antingen måste vi bättra upp oss så att vi liksom inte behöver skämmas för den andra bättre civilisationen. Eller så måste vi försvara oss mot den främmande alienkraften. Så det kan vara liksom både och.
Natushka Lee är övertygad om att vi förr eller senare kommer att hitta liv i rymden. Men hur det kan se ut återkommer vi till. Först backar vi bandet till det här med astrobiologin. Det är ett relativt nytt forskningsområde som grundades under 1950-talets rymdålder. Det var den amerikanska astronomen och astrofysikern Carl Sagan och molekylärbiologen och Nobelpristagaren Joshua Lederberg som tillsammans insåg att mänskligheten snart skulle ta sig ut i rymden. Och därför skrev de ett brev till NASA där de menade att man också måste beakta biologiska värden i andra delar av universum.
För på den tiden var det ju bara ingenjörer, matematiker och så vidare som liksom engagerade sig för rymden, inte en enda biolog. Och så först så fick han ett lite nedlåtande svar, men vadå, det finns ingenting för biologin att hämta där ute. Alla vet att rymden är ogästvänlig och man dör genast och så vidare. Men de tryckte på, för de tänkte så att även om vi kanske inte har en chans att överleva ute i rymden, men det som vi skickar ut i rymden kan ju vara en fara för andra rymdkroppar. Det kan vara de bakterierna, sjukdomsalstrande bakterier som vi då sprider ut i universum.
Det kallades först för exobiologi, eftersom man på den tiden inte trodde att något liv kunde överleva i rymdens extrema förhållanden. Men under 1970-talet upptäckte man här på jorden så kallade extremofila organismer, alltså organismer som kan överleva i till exempel is, heta källor eller i närheten av vulkaner. Då omvärderade man den uppfattningen.
Det är organismer som kan leva i helt omöjliga betingelser. Liksom kokande vatten på is eller under isen, i heta källor och så vidare. Och då insåg man att liksom, om vi har sådana extremofila organismer som är på ett vis en typ av aliens också, för de är helt främmande för oss. Så om de kan finnas redan på vår egen planet, då skulle de ju kunna finnas någon annanstans också ute i rymden. Någon himlakropp som har vissa liknande betingelser som här på jorden. Men det kan vara en vulkan, heta källor eller ismiljöer och så vidare. Och då ändrades begreppet exobiologi till astrobiologi, så det blev lite mer allmänt.
Det är inga små frågor som astrobiologerna söker. Dels vill de undersöka var livet har uppstått. Har det helt slumpmässigt kommit till här på jorden, eller har det kommit hit från rymden? Den sistnämnda teorin kallas panspermi och den går ut på att liv spridits över universum via rymdstoft, meteoriter, asteroider och kometer och att livet här på jorden alltså kommit hit utifrån på detta sätt.
Och sen när en meteorit har landat då på någon lämplig planet så, och det har funnits betingelser som har gjort att den kommer utveckla vidare, och då har det liksom satt igång det hela. Och vi vet ju inte ännu vad som har gällt för jorden. Det är ungefär 50-50 tror jag. Att det, liksom, det är den här kända teorin, biologiska ursoppan och lite blixt och sånt där. Och sen uppstod de första biomolekylen och sånt där. Det har man trott på väldigt länge. Men nu tror jag faktiskt att andelen forskare som tror mer på panspermi stiger faktiskt. Därför att vi hittar så många spännande saker. Men att till och med ute i rymden, på himlakroppar där det inte finns liv ännu vad vi vet, så har man ändå upptäckt en massa grundkomponenter som är viktiga för biokemin.
Dessutom finns det en mer praktisk sida av astrobiologin. Och det är att undersöka vilka möjligheter vi har att överleva ute i rymden. Naturska Lee är också delaktig i ett av European Space Agencys projekt där de undersöker hur extremofila organismer från jorden klarar sig i rymden. Organismerna är hämtade från bland annat Antarktis, en alptopp samt ökenlandskap och har sedan skickats upp till en av ESAs rymdstationer där de placerats helt utan skydd på stationens utsida.
Så har de fått cirkulera runt jorden ungefär 1,5 år. Och sen har vi hämtat ner dem då, alltså astronauter då förstås. Och sen så har vi fått proverna skickade till oss. Och så har vi då undersökt i vilken mån de har lyckats överleva. Och det är klart att man kan ju inte leva frodigt under de betingelser ute i rymden. Men det intressanta är att vissa av de här har haft mindre eller färre stresssymptom Men man hade ju förväntat sig att liksom, de här organismerna hade helt utplånats. Inte kunnat överleva eller leva efteråt. Men det har ju visat sig att vissa av de här har faktiskt kunnat växa igen. Kanske lite svagare, men ändå har de kunnat lyckas växa igen efter den betingelsen. Och sådana här upptäckter stöder ju då den här teorin, panspermia. Att liv kan på något sätt överleva under deras resa i rymden. Innan de landar någonstans där de sen faktiskt kan få fortsätta och utvecklas.
Naturska Lee säger att det här dessutom är ett första steg för att möjliggöra för oss att överleva i rymden. Och att det är en viktig fråga eftersom vi vet att vår planet inte kommer att finnas i all evighet. Om inte annat kommer den förr eller senare att slukas upp av universum när solen slocknar.
Och om inte vi har lyckats ta koll på varandra fram till dess, ja, vart ska vi då ta vägen? Och det finns ju faktiskt de forskare som menar att det är bättre att starta försöka med de här koloniseringsplanerna så fort som möjligt. Därför att vi vet inte när det kommer en ny asteroid som utplånar liv på jorden, precis som det gjorde på dinosauriernas tid. Men det är ganska säkert att det här kommer att hända igen. Men man vet inte bara när.
Som Naturska Lee sa har rymden främst varit ett forskningsområde för ingenjörer, naturvetare och matematiker. Men ju längre vi kommer ut i universum, desto viktigare blir det att vi också beaktar humanistiska värden, säger hon. Det finns flera etiska frågor att ta ställning till när vi utökar vårt rymdresande.
Ju mer möjligheter vi får åka ut i rymden, då kommer ju dessa frågor, vad får vi göra ut i rymden? Vad ska vi göra när vi väl faktiskt hittar en främmande civilisation där ute? Vad har de för världsbild? Kommer de att ha liknande religioner som vi har här på vår planet? Eller de har kanske helt andra gudar och föreställning. Vad gör vi då här? Liksom, och det finns en, i Lund, på Lunds universitet så finns det faktiskt ett forskningsområde som heter på engelska då, Space Humanities, alltså rymd humanismen. Och där diskuterar då, bjuder de in då forskare, allt från teologer, humanister, filosofer, historiker, naturvetare, ingenjörer. Och där diskuterar vi alla dessa frågor. Och det är otroligt viktigt att vi måste ha en etisk plan här, vad vi får göra. För att som det är nu, okej, det har varit jättespännande att se hur vi har liksom förbättrat vår teknologi hela tiden. Men vi har ju alltid samtidigt också förstört mycket. Vi har hur mycket rymdskrot som helst som surrar runt jorden. Det finns till och med skräp ännu på månen.
Men vad är då ett liv? Vad är ett medvetande? Vad är intelligens och hur och när har det uppkommit? Naturska Lee menar att vi kan komma att behöva omvärdera våra uppfattningar kring dessa frågor. Att kunna förstå cellers funktioner och hur vårt begrepp av liv är uppbyggt är en sak. Men kanske kan liv också vara något väldigt mycket större än vad vi tidigare har föreställt oss.
Vad är medvetande? Vad är intelligens? Kreativitet, fantasi och så vidare. Så att just det där med medvetandet och intelligens, när har det uppkommit? Och det är samma sak, samma problem vi har när vi diskuterar när uppstod livet. Och så utgår vi ju från att vi människor är de mest intelligenta. Men sen har vi jättesvårt att förklara liksom när uppstod intelligens, allt eftersom livet utvecklas på vår jord. Nu finns det ju faktiskt forskare som påstår att till och med virus och bakterier skulle vara intelligenta, men på ett annat sätt. Och sen har det ju också intressanta konsekvenser för våra världsbilder. Det är allt från det här, liksom, vilken religion har så en annan civilisation ute i rymden. Alla som företräder olika religioner här måste ju tänka till, liksom, fundera på hur generell är deras teologiska världsbilder jämfört med andra. De kan ju ha helt andra föreställningar.
Vi kan förutsätta att historier om rymden har funnits under hela människans tid på jorden. Stjärnor, månen och solen och föreställningar om vad som finns bortom dessa har alltid fascinerat. Och under industrialiseringen, när nya maskiner tog över världen, föddes science fiction-genren. Som vi nämner i vårt avsnitt om Frankensteins monster var Mary Shelley en av de första science fiction-författarna. Därefter följde bland andra Jules Verne med boken Från jorden till månen och H.G. Wells med Världarnas krig. Båda dessa författare skrev just om utomjordingar. Men även H.P. Lovecraft med sina kosmiska gudar var betydande för alien-genren. Mer om hans författarskap och världsbygge kan du höra om i vår första säsong. När filmmediet kom tog det inte lång tid innan vi fick möta utomjordingar. Redan 1902 fick biopubliken följa med till månen i George Méliès A Trip to the Moon, baserad på tidigare nämnda bok av Jules Verne. Och tittar man på filmhistorien därefter är det tydligt att rymden alltid har fascinerat människan. Under 1950-talet kom mängder med storfilmer om aliens, bland andra Invaders from Mars, It Came from Outer Space och Invasion of the Body Snatchers.
They come from another world, spawned in the light years of space, unleashed to take over the bodies and souls of the people of our planet.
Senare har naturligtvis Star Trek och Star Wars varit viktiga för vår uppfattning om utomjordingar. Men det är få skräckfilmer inom subgenren som har haft sån stor genomslagskraft som Ridley Scotts Alien från 1979 med Sigourney Weaver i huvudrollen. Det är en av världens mest effektiva monsterfilmer, enligt många. Och en av få där själva monstren har fått så mycket positiv uppmärksamhet. Det är annars vanligt att publiken blir besviken när de till slut får se antagonisten, men Alien blev en klassiker, mycket tack vare illustratören H.R. Gigers skapelser, Facehugger, Chestburster och inte minst den fullt utvecklade xenomorfen. Själv har Giger sagt att han ville att hans Alien också skulle vara estetiskt tilltalande. Ett monster behöver inte bara vara något äckligt, utan det kan också vara vackert, menade han. Gigers verk är ofta bizarra och innehåller mycket sex. Och Alien-filmen är inget undantag. Den är fullproppad av fallos- och vulva-symboler och sexuellt våld. Xenomorfen som med sin andra mun penetrerar sina offer, Facehugger-monstret som tvingar sig ner i människors strupar och befruktar dem med ett embryo som en stund senare spräcker offrets mage och kommer ut som en styv, tjock larv. Men aliens har, precis som andra monster, fått symbolisera olika saker. I Jordan Peeles Nope till exempel är utomjordingarna en symbol för, ja, Hollywood, spektakel, den amerikanska drömmen kanske. Det finns flera tolkningar av den filmen, men hur som helst. Främst har utomjordingar fått representera rädslan för det okända. Det som ligger bortom vårt förstånd. Och bilden av den klassiska utomjordingen med stort huvud och stora ögon, var kommer den ifrån? Som så ofta går fiktionen och vår föreställningsvärld hand i hand. Uppfattningen om hur vi tänker oss att så att säga riktiga utomjordingar skulle se ut kommer i stor utsträckning från filmer och böcker. Det säger journalisten Claes Svahn, som är vice ordförande i föreningen UFO Sverige.
Om man inte förstår det, va, så är det väldigt svårt att syssla med UFO-biten faktiskt. Vi är väldigt påverkade och har varit så i alla tider. Va? Vi är väldigt påverkade av vår samtid.
Claes Svahn är också ordförande för världens största UFO-arkiv, Archives for the Unexplained. Det är beläget i Norrköping och idén är att samla och spara allt material som har med det okända att göra. Arkivet startade 1973 och till en början var det ett rent UFO-arkiv, men sen 2000-talet innehåller det också rapporter om andra paranormala fenomen, okända naturfenomen och astronomiska anomalier. Tanken är att bevara materialet för att i framtiden ge en bild av vad som i vår tid ansågs vara okända fenomen. Claes Svahn är välkänd i UFO-kretsar. Det är inte heller ovanligt att han i nyhetsmedier får uttala sig när någon sett något oförklarligt, eller som i maj förra året när representanthusets underrättelsekommitté i USA höll en öppen utfrågning om UFO:n. Efter den medverkade Claes Svahn både i Aftonbladet och TV4:s Nyhetsmorgon.
Ja, men det ligger egentligen i vad jag alltid gör. Jag vill ha folkbildare, jag vill kunna berätta för folk vad som egentligen händer. Så jag tycker om den rollen, för det ger mig ju chansen att beskriva de här sakerna på ett sansat och neutralt sätt, hoppas jag verkligen. Och att det inte bara blir spekulation, utan att man kan sätta det i en kontext också. Min idé med UFO Sverige och mig själv är ju att jag ska informera och berätta saker som jag kommer fram till. Och då försöker jag att göra egna intervjuer och träffa de här personerna som har varit med om saker. Jag intervjuade Ryan Graves till exempel, en av de stridspiloterna som har mött okända föremål i luften i USA. Och jag har mejlväxlat med andra, jag har pratat med väldigt många i USA som är inblandade i de här senaste händelserna och sådär. Så att jag försöker ju att skapa mig själv en trovärdighetsgrund som jag kan stå på när jag sedan uttalar mig. Och därför så tycker jag att det känns helt okej.
Då hälsar er alla välkomna till UFO Swedens styrelsemöte. Välkomna.
Hoppa ut! De har våra mätdata!
Det finns ju bullar här också som Gunnar har köpt.
I december 2022 släppte produktionsbolaget Crazy Pictures filmen UFO Sweden. En Stranger Things doftande familjefilm som handlar om den fosterhemsplacerade tonåringen Denise som misstänker att hennes avlidna pappa i själva verket inte är död utan kidnappad av utomjordingar. Hon tar hjälp av föreningen UFO Sweden för att ta reda på sanningen. En av huvudpersonerna i filmen heter Lennart Svahn. Och Lennart är ett av Claes Svahns mellannamn. Den här filmen kom till mycket tack vare UFO Sverige och Archives for the Unexplained.
Och det började egentligen med att filmgänget då, som heter Crazy Pictures och som har sin bas då i Norrköping där de är ifrån och där de jobbar. De såg en dokumentärfilm som handlar om UFO Sverige som heter Ghost Rockets. Och den gick på SVT och den gick på bio under några år. Va? Och de upptäckte då, herregud, här sitter ju då ett gäng som har världens största UFO-arkiv och UFO Sveriges rapportcentral i Norrköping. Och inte bara det, en av killarna i filmen, Victor Danell, han bodde ju granne med oss. Han kunde se liksom till lokal, han visste inte om att vi fanns där. Va?
Det hela började 2018 när Crazy Pictures gjorde ett studiebesök på Archives for the Unexplained. De var där i ett par timmar och när de kom ut därifrån var de fullständigt chockade över vad de sett, säger Claes Svahn. De hade inte kunnat föreställa sig att det fanns så mycket material om okända fenomen samlat i lilla Norrköping.
När de gick ut från lokalen sa de till varandra, det här måste vi göra en film om. Och så blev det. Sen jobbade de då från då 2018 och vi har varit i kontakt med dem då regelbundet. Vi har dessutom gett hela filmteamet och alla skådespelare en kurs i ufologi under en hel dag. Vi har hållit en minifältundersökarkurs för dem och det var förra sommaren då. Så åkte vi till Crazy Pictures lokaler och så körde vi en 8 timmars crash course i ufologi för dem. Och det är ju givetvis jättespännande för oss då att vi tog ändå initiativ då till någonting här som blev en stor film, alltså en julfilm faktiskt som vi inte hade väntat oss på något sätt. Va? Så det är ju en ära för UFO Sverige och AFU givetvis att kunna finnas med på ett hörn i något sånt här.
Verklighetens UFO Sverige grundades 1970 och idén från början var att samla in så många rapporter om okända fenomen som möjligt och berätta om dem för allmänheten. Claes Svahn blev själv medlem 1974. Det som drev honom till det var nyfikenhet. Han ville veta vad som låg bakom det som folk såg på himlen. När han gick med var nästan alla medlemmar övertygade om att vi på jorden hade besök av ET eller extraterrestrials.
På den tiden så ville man bara egentligen gå ut och bevisa då för allmänheten också att ET redan var på besök här, va. Idag är inte ändamålet det, utan idag ser vi ju då på UFO-fenomenen som ett komplex av olika okända företeelser. Och ET-teorin är ju en av teorierna. Så att vi jobbar ju med att intervjua och försöka hitta förklaringar på det folk ser på himlen. Och att informera sen också om vad vi kommer fram till genom våra tidningar, UFO-aktuellt och Rapportnytt till exempel.
Vad vinner man på att informera allmänheten, tänker du?
Alltså förr tänkte man att man skulle vinna, att man skulle övertyga alla om att vi hade besök. Idag vinner vi mycket på att berätta vad man faktiskt kan se fel på också. Att folk ska lära sig att det finns väldigt mycket på himlen som går att identifiera. Vi är ju folkbildare i grunden, vi som sysslar med det här. Vi vill ju att öka kunskapsnivån i Sverige. Så att de som skickar in saker till oss själva ska kunna bli duktigare på att identifiera vad de faktiskt ser. Men då, när detta är gjort då, finns ju kvar en liten del då som är okända företeelser verkligen, som får beteckningen UFO för att de just är oidentifierade.
UFO Sverige är en kritiskt granskande organisation enligt Claes Svahn. Bland annat står det i deras stadgar att man ska motverka okritiskt tänkande, oberättigad skepsis eller blind tro omkring UFO-fenomen. Dessutom har de på sin sajt en misstolkningsguide för identifiering av de vanligaste himlafenomenen. Däremot är inte medlemsskaran homogen, säger Claes Svahn. Där finns fortfarande människor som tror att vi har besök av utomjordingar eller till och med att våra liv eller våra regeringar styrs av aliens. Men de flesta är djupt kritiska och drivs av att få svar på vad det är som människor upplever.
Och vi är till för alla de här. Jag menar, vi dömer ju inte deras åsikter, utan vi gör vårt jobb och visar för dem hur man kan arbeta med det här fenomenkomplexet.
Men hur mycket av er verksamhet handlar egentligen om utomjordiskt liv?
Egentligen handlar ingenting av vår verksamhet om just den biten. Jag är amatörastronom och väldigt många av mina kamrater är ju väldigt intresserade av astronomi. Och då i den genren kan vi ju prata om utomjordiskt liv ganska mycket, va? Och möjligheterna till det. Och vi ser ju också då att byggstenarna till liv finns ju runt om i kosmos på alla platser. Så att liv uppstår där ute, det är nog väldigt få som skulle säga nej till idag, va? Men det är ingenting som driver vår verksamhet, utan vi ser ju detta som folk möter varelser, säger de till exempel. De möter entiteter som de tror kommer från olika platser, va? Men det har man alltid gjort i alla tider. Folk har alltid mött knepiga varelser. Idag tolkas dessa varelser som utomjordiga. Förr i tiden tolkas de som kanske religiösa visioner eller som folktroväsen, va? Och därför så är det väldigt farligt, tror jag, att sätta en etikett på de här varelserna som folk faktiskt upplever. Är de fysiska? Händer det inne i folks medvetanden? Möter vi en annan del av verkligheten som vi idag inte har fullt undersökt? Nej, men allt detta är ju möjligheter, va?
Människor har alltid försökt att tolka det oförklarliga. Och därför kan man inte säga exakt när idén om utomjordingar föddes. Men när det kommer till just unidentified flying objects, eller UFO:n, har de sitt ursprung i 1890-talet.
I 1890 såg man då spionballonger i Baltikum. Så tolkar man det, va? För det var det som kunde flyga på den tiden. 1896-1897 såg man ju då okända luftskepp i västra och mellersta USA som kallades då för, ja, airship wave kallar man det för på engelska. Man trodde det var luftskepp, men det såg egentligen bara ljusfenomen. Och de här starka ljusen uppfattar man då som att de satt på en konstruktion givetvis. Och den trodde man var gjord av en uppfinnare någonstans i Texas. De har hittat på ett sätt att flyga helt enkelt, va. Och sen flyttar vi in i vår tid då, 1930-talet, då såg man spökflygare i Sverige, framförallt i norra Sverige. Och de här spökflygplanen ägnade militären väldigt mycket tid och kraft åt att försöka identifiera. De flög då i väldigt dåligt väder, de kunde flyga i mörker. Man såg ofta starka ljus från deras strålkastare, men man såg väldigt sällan själva flygmaskinerna. Man kunde ibland höra motorbuller, sa man också. Och sen då under andra världskriget, 1943-44 framförallt, så såg man så kallade Foo Fighters. Och det är det som bandet Foo Fighters har tagit sitt namn ifrån. Över framförallt Europa, allierade flygbesättningar och förföljdes av konstiga föremål. Och då trodde man att det var tyska hemliga vapen, givetvis. Så. Och sen 1946 då, om vi ska stanna där då, så kom en stora spökraketvågen över Sverige, där man såg då något som liknade egentligen tyska V-bomber som flög över Sverige och som kraschade i sjöar och så vidare. Så vi har ju valt att tolka saker utifrån vår egen tid. Att det sen blev flygande tefat och utomjordingar, det kom liksom ändå som ett brev på posten på något sätt.
1947 myntades begreppet flygande tefat, eller flying saucer, av den amerikanske privatflygaren Kenneth Arnolds. Han hävdade att han den 24 juni det året såg 9 runda skivor flyga vid Mount Rainier i delstaten Washington i USA. Han sa att de liksom skälvde i luften, som när man kastade tefat över vattenytan på en sjö. Knappt 2 veckor efter det gjorde fårfarmaren William Brazel, som bodde i Roswell i New Mexico i USA, en anmälan till polisen. Han hävdade att han hittat, citat, ett av de där flygande tefaten. Sheriffen i Roswell samlade in delar från kraschen och överlämnade det till majoren Jesse Marcel, som undersökte materialet. Den 8 juli släppte Roswells militärflygfält ett pressmeddelande där de berättade att de hittat ett kraschat UFO. Men redan dagen därpå dementerades dessa uppgifter. Under en presskonferens förklarade Jesse Marcells överordnad, brigadgeneralen Roger Ramey, att han också låtit undersöka delarna av det påstådda UFO:t och att det rörde sig om en störtad väderballong. Långt senare har det kommit uppgifter om att det kan ha rört sig om en topphemlig spionballong som högt upp i atmosfären skulle känna av explosioner från sovjetiska kärnvapentester. Roswell-incidenten har varit mytomspunnen och omgiven av konspirationsteorier. Inte minst för att den tidigare nämnda majoren Jesse Marcel i en intervju på 1970-talet hävdade att det var en utomjordisk farkost som kraschat. Sen har vi såklart den mytomspunna Area 51, militärbasen i Nevadaöknen, där konspirationsteoretiker menar att den amerikanska militären förvarar kraschade UFO:n samt döda och till och med levande utomjordingar. Aliens är nog det monstret som är mest av allt omgärdat av konspirationsteorier. Men varför är utomjordingar så ofta förknippade med sammansvärjningar på hög politisk nivå? Claes Svahn säger att det troligtvis beror på att vi vill förklara det vi inte känner till. Vi vill förstå det okända för att göra vår tillvaro begriplig. Då är det lätt att föreställa sig någon form av makt bakom kulisserna. En regering som vill dölja sanningen, eller kanske till och med utomjordingar som är utklädda till människor. Men det är kanske ändå de mindre historierna som är mest fascinerande. De som är berättade av människor som inte har någon agenda eller vinning i att dela med sig av sina upplevelser. Claes Svahn berättar att han i mitten av 1990-talet fick ett brev av en man i södra Västergötland. Mannen berättade om upplevelser som han och hans fru varit med om och tyckte att Claes Svahn skulle komma ner och träffa dem.
Och det gjorde jag, åkte dit. Så pass spännande lät det. Och när jag knackade på då, så hade han tyvärr inte informerat sin fru om detta. Hon var inte så glad över att det dök upp en vilt främmande person som ville lyssna på det. Så det tog några timmar. Vi satt i soffan där och tragglade lite. Men så fick hon ändå förtroende för mig. Och då berättade hon sin del av historien. Och Hon sa till mig att jag gick och la mig på kvällen. Vi har en dubbelsäng. Min man låg in till mig. Han somnade. Och jag brukar alltid somna väldigt lugnt och stilla. Sen vaknar jag på morgonen och då ligger jag egentligen på samma sätt som jag somnade. Jag brukar inte fara omkring i sängen. Jag har inga konstiga drömmar utan jag sover lugnt och fint. Va? Men den här natten så vaknar jag, säger hon, att jag ligger ihopkrupen i fosterställning med ansiktet ner mot sängen. Och jag svävar någon decimeter eller halv decimeter över lakanet. Va?
Rummet är starkt upplyst. Hon kan se sin man ligga och sova nedanför sig samtidigt som hon känner att hon långsamt dras ut från sängen. Hon blir livrädd och försöker skrika men hon får inte fram ett ljud. Men hon lyckas ta tag i sin mans arm varpå han vaknar.
Och han berättar då för mig hur han ser då, hur det lyser i rummet. Han ser sin fru då ligga ihopkrupen i fosterställning och hur hon svävar ut mot tre stycken varelser som står vid sidan av sängen. Skalliga, svarta ögon, små näsor, nästan inga munnar och väldigt tunna armar och ben. Va? Och han tänker, vad ska jag göra, tänker han. Liksom, så att han försöker att rikta en spark emot de här varelserna. Och när han gör detta, då släcks det här ljuset. Det blir kolmörkt i rummet och han hör en duns och då har hans fru då svävat ut utanför sängkanten. Och faller ner på golvet. Och tycker man att det är konstigt, va, så är nästa sak som händer kanske ännu konstigare. För att hon kryper upp i sängen igen. Va, och de säger till varandra, vad fan var det där? Och somnar om. Va.
Det är alltså inte förrän morgonen efter som de pratar om vad som hänt. Varför de inte pratade under natten kan ingen av dem begripa.
Det är två personer inblandade. Och man får en känsla av att det här är nog inte bara något som har hänt i skallen på dem. Utan det känns som att det är någonting, ja, nästan fysiskt i alla fall. Det får ju mig intresserad, definitivt. Det finns ju ingen brist på bra historier. Det finns ju brist på bra kontrollerade historier. Jag menar, det finns bok efter bok efter bok du kan läsa om knepiga händelser. Men väldigt få av dessa knepiga händelser är ju undersökta på något vis. Det är ju inte ens så att vittnen har blivit intervjuade ordentligt, utan det är mest bara att folk kanske har pratat kort med dem och gjort en spännande artikel om dem.
Tidigare nämnda föreningen Vetenskap och folkbildning skulle nog aldrig gå med på idén om att utomjordingar varit här på jorden. Men under den senaste tiden har det inträffat liknande händelser som i Roswell på 1940-talet. Flertalet oidentifierade objekt har skjutits ner i Nordamerika och en general vid det amerikanska flygvapnet sa att han inte uteslöt möjligheten att det rörde sig om utomjordingar. Vita husets presssekreterare Karine Jean-Pierre förtydligade senare uttalandet och meddelade att det inte fanns några tecken på, citat, utomjordingar eller utomjordisk aktivitet i samband med de senaste nedskjutningarna. Sveriges tidigare stats- och utrikesminister Carl Bildt kommenterade detta på Twitter med orden: nu har vi på ett trovärdigt sätt informerats om att det inte finns tecken på någon pågående invasion av utomjordingar. Det är åtminstone något positivt i dessa dagar. Fram till 1970-talet tyckte nästan alla forskare att det var osannolikt att det skulle finnas annat liv i universum. Idag anser en stor del av forskarvärlden att det endast är en fråga om när vi upptäcker utomjordiskt liv. Låt oss då också tänka 50 år framåt i tiden. Hur har vår inställning till rymden och universum förändrats då? Vad är det som säger att vår föreställning om utomjordingar fortfarande ser ut precis som den gör idag? Astrobiologen Natushka Lee igen.
Jag håller med om att det måste finnas liv ute i rymden. Det är bara det att vi vet ju inte vilken form liv någon annanstans kan ha, se helt annorlunda ut än vad vi tror idag. Så vi kanske missar det för att vi inte har liksom utvecklat egenskapen att förstå och identifiera liv ur ett kosmologiskt perspektiv. Och det behöver inte vara bara de här typiska aliens och klingoner och borg och allt vad vi har inom de olika science fiction-filmer. Det kan vara helt, helt oväntat. Jag tycker det är egentligen den här, i den här Men in Black, den första delen där är ganska kul, därför att det handlar om någon galax och så är det bara en liten person. Det är liksom, något helt annorlunda än vad vi föreställer oss där. Så vi måste lära oss att tänka utanför tallriksanden, så att säga. Så att det blir otroligt spännande.
Och extra spännande, eftersom vi närmar oss svaret. Du har lyssnat på Podplays fruktansvärda monster, producerat av mig, Albin Boman och Viktor Mejdal. Följ oss gärna på Instagram under fruktansvärda monster. Tack för att du har lyssnat.